Kväll är det många som inte var här igår kväll, och eftersom jag tänker fortsätta där jag slutade igår så får vi göra en liten repetition. Vi läste igår kväll en ganska stor radda med texter som handlar om Herrens dag. Till om den står det mycket både i Gamla testamentet och i Nya testamentet. Ibland står det Herrens dag. Ibland står det den dagen. Människosonens dag står det ibland. Det finns många uttryck. Och de uttrycken syftar alla på den dag då Herren kommer tillbaka. Och som vi läste i Sakarjas 14 kapitel, det är en dag som är helt unik i sitt slag. Ingen dag kommer att vara den lik, varken före eller efter. Det är en dag då Herren plötsligt blir synlig för alla människor. Vi som tillhör honom, vi ska glädja oss så vid den åsynen, att vi blir lika honom. Idag är det ju så att man kan ana vem han är. Och har vi anat lite grann av vem han är, så syns det lite grann på oss. Har vi anat mycket vem han är, så syns det kanske mycket. Det är det som är grunden för all förvandling av våra liv. Det är evigt liv att lära känna Gud och den han har sänt, Jesus Kristus. Så tycker du att det fattas en del i din personlighet, att ett och annat kunde sett annorlunda ut, så försök inte lyfta dig håret. Försök inte med nyårsföresatser, utan säg: då känner jag säkert inte Gud. Då måste jag lära känna honom lite till. Så blir det ordning på torpet. Det är skillnad. Det är helgelse att lära känna Gud. Men på den dagen, på Herrens dag, människosonens dag, då ska vi känna honom lika fullständigt som han känner oss. Och det ska förvandla oss totalt. Inte till oigenkännlighet, vi kommer nog att känna igen varandra, men vi blir totalt förvandlade. På Herrens dag så kommer de döda att uppstå. Inte dessförinnan, men på Herrens dag. Jag ska låta dem uppstå på den sista dagen, säger Jesus. Johannes 6. På Herrens dag ska det ske en dom. Vi talar inte bara om uppståndelsens dag, utan också om domens dag. Vi läste en del om det också. Och så läste vi om att på den dagen, och som det står i Gamla testamentet på många ställen, på den tiden, det vill säga den tid som kommer efter Herrens dag, då ska bönhörelsen bli absolut. Då behöver vi inte kämpa i bön, utan då kommer alla löften att nå sin fullkom. Och vi läste en sak till, och vi ska fortsätta lite grann med det på ett sätt idag. Det står så här att den dagen, Herrens dag, den kommer som en fullständig överraskning. Ena dagen finns det ingenting som tyder på att imorgon är det Herrens dag, och så blir det imorgon och så är det Herrens dag. Den kommer som en verklig överraskning. Det är den dag då det blir fred på jorden, men dagen innan råder fullt krig. Herrens dag. En verklig överraskning. Och när Herrens dag har kommit, så är Guds rike här. Guds rike finns nu bara invärtes i oss. Men då ska det bli en utvärtes synlig samhällsstruktur. Hur det nu ska bli. Det blir ju nya himlar och en ny jord. Men detta betyder att Guds riket kommer inte steg för steg, utan det kommer på en dag. Utöver det som vi har fått, vill säga. Det hör i sin fullkomning inte denna tiden till. Det upprättas inte genom vår ansträngning, utan genom Herrens återkomst, och bara genom det. Att vi har en uppgift att gå ut och tala om för alla folk att den dagen kommer, att Herren finns, att han har vunnit seger och att han kommer tillbaka med den makt som han har erövrat genom att i kärlek i sitt liv. Det är en annan sak. Men riket upprättas inte förrän konungen kommer. Och han gör det till 100% själv. Där slutade vi igår. Nu ska vi gå vidare. Och vi ska slå upp det andra Petrusbrevet. Petrus andra brev, 3:e kapitlet. Petrus andra brev, 3. Där ska vi börja läsa i den 3:e versen och till och med den 10:e. Framför allt ska ni tänka på att i de sista dagarna kommer det hånare som styrs av sina egna begär och som hånar er och frågar: hur blir det med löftet om hans ankomst? Våra fäder har redan dött och allt det som det har varit sedan världens skapelse. De bortser från att det för länge sedan fanns himlar och en jord som hade uppstått ur vatten och genom vatten i kraft av Guds ord. Den värld som då fanns dränktes därför i vatten och gick under. Men de himlar och den jord som nu finns är i kraft av samma ord sparar åt elden. De bevaras till domens dag då de gudlösa ska förintas. Men en sak får ni inte glömma, mina kära. För Herren är en dag som 1000 år och 1000 år som en dag. Det är inte så som många menar att Herren är sen att uppfylla sitt löfte. Han dröjer för er skull eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad utan att alla ska få tid att omvända sig. Men Herrens dag kommer som en tjuv. Den dagen ska himlarna försvinna med dån, himlakropparna upplösas i eld och jorden och allt som människan gjort där förgås. Här talas det om Herrens dag. I den 10:e versen. Herrens dag. Men det talas också i 3:e versen om de sista dagarna. Och det är uppenbarligen dagarna dessförinnan. Och det kanske inte bara är några dagar, någon torsdag, fredag eller någonting sånt, utan det är kanske lite längre tid än så. Tiden före Herrens dag. Den utmärks av någonting. Saker kommer att hända. Det är som en sorts upprullningsfas innan Herren kommer. Säger vi, det gör vi. Jaha, jag snissnar där. Vad är det kallas? Fundamentalister. Vilket ju betyder att det har gått en propp någonstans i hjärnkontoret. Ja, jag tror som det står, även om det dröjer. Det är väl inget fel i det? Nej, nej. Under 1800-talet växte ju den så kallade liberala teologin fram. Det var ju den där man gick med rödpenna i skriften och sa att det här tror vi inte på, det här är säkert inte sant. Och den hade ju som en av sina många frukter att man började säga att det är nog meningen att vi ska upprätta Guds rike på jorden med politiska medel. Och därav kom en hel del politiskt engagemang, och det är bra. Har du en kallelse att gå in i något politiskt parti och där vara jordens salt och världens ljus, så gör det. Men Guds rike kommer inte på det sättet. Men det var faktiskt vad man började säga. Man hör det kanske inte så ofta numera. Men det är ju ett uttryck för en kyrka som förlorat tron, så att säga, på det viktigaste i sin förkunnelse, näst syndernas förlåtelse, Nämligen detta att det kommer ett rike. Det Herren skickade ut lärjungarna var ju faktiskt bara till att säga himmelriket är nära. Vi tittar vidare. Lukas 21 ska vi läsa ikväll igen, precis som igår. Verserna 34-36. Lukas evangelium, det 21 kapitlet där Jesus talar om tidens avslutning. Var vers 34-36. Var på er vakt så att inte era sinnen fördunklas av omåttlighet och dryckenskap och livets bekymmer. Annars överraskas ni av den dagen som av en snara, för den ska komma över alla som bor på jorden. Håll er vakna hela tiden och be att ni får kraft att undfly det som väntar och kan stå upprätta inför människoson. Här tecknas samma bild. Det kommer att bli svårare att stå på fötterna, säger Jesus. Och man frågar, vad är det som kommer att blåsa om kullens dag? Ja, rikedom bland annat, säger han. Det kan ju vara ett varningens ord. Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Säger Jesus. Och vi kontrar med att säga att ja, så farligt är det väl inte? Ja, vem vet? Om man som vi vinner halva världen så kanske man förlorar halva sin själ, och det är kanske det vi har gjort i Sverige. Glädjens budskap för de fattiga är faktiskt inte så lätt att förkunna i det rika Sverige i vilket fall. Medan i fattiga länder går det utmärkt. Där rusar människor fram och söker frälsning. Det mörknar. Andra Timoteusbrevet 3. Paulus sista brev, så vitt man vet. Eller ett av de sista i vilket fall. Där möter vi på nytt uttrycket de sista dagarna. De första fem verserna. Det ska du veta, att i de sista dagarna blir tiden svår. Då kommer människorna att tänka bara på sig själva och på pengar. De blir skrytsamma, högmodiga, fräcka, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, ogudaktiga, kärlekslösa, oförsonliga, fulla av förtal, obehärskade, våldsamma, främmande för allt gott, svekfulla, hänsynslösa och inbilska. De älskar njutningar mer än Gud. De bär fromheten som en mask, men vill inte veta av dess kraft. Håll dig borta från dem. I de sista dagarna blir tiden svår. Och Paulus ger en liten specificering, kan vi säga. Han räknar upp ett antal mänskliga egenskaper som vi kan sammanfatta med ett enda ord. Ensamhet. Det betyder inte att alla ensamma människor är skrytsamma, högmodiga, fräcka och så vidare. Men i ett land, i ett folk där de här egenskaperna breder ut sig, där kommer många att bli sargade. Och många kommer att till sist att bli så sargade att de ger upp förhoppningen om att kunna leva i gemenskap. De sista dagarna blir en tid då man kanske, åtminstone på en del håll, kan räkna med rikedom, men också med ensamhet. De bär fromheten som en mask, säger Paulus. Och det är ju inte en som ska ner i sjön och meta och som har en liten burk med mask med sig. Utan det är ju som någonting man sätter för ansiktet, ni vet. Ett sken, en yta, ett bedrägeri. I gamla översättningen står det nästan bättre, tycker jag. De ska ha ett sken av Guds fruktan men inte vilja veta av dess kraft. Du, Guds fruktans kraft, det är den som så att säga föder rättfärdiga gärningar i vårt liv. Det här att man är rädd för Gud som man inte behöver vara rädd för. Det där som ju är lite grann en gåta för vårt arma förstånd. Men att Gud som har all makt är värd all vår respekt. Fastän han är för oss och inte emot oss. Vill vi veta av den kraften i våra liv? Därför att det är ju den som kommer att hålla oss på mattan om vi vet av den. Eller blir Gud någonting som man till sist nästan kan så att säga mjölka förmåner ur, som vi talade om i morse? Fjärde kapitlet. Där fortsätter Paulus. Han har fortsatt hela vägen, men vi hoppar över en bit och kommer in på fjärde kapitlets tre första verser. Jag besvär dig vid Gud och Kristus Jesus som ska döma levande och döda. Jag besvär dig vid hans ankomst och vid hans rike. Förkunna ordet, träd upp i tid och otid. Vederlägg, tillrättavisa, vädja, tålmodigt och med ständig undervisning. Det kommer en tid då människorna inte längre vill lyssna till den sunda läran utan skaffar sig den ene läraren efter den andra, därför att det kliar i dem att få höra sådant som de önskar. Vi tar fjärde versen också. De slår dövöra till för sanningen och vänder sig till legenderna. Paulus talar om att ju mer tiden lider mot sitt slut, desto mer ska vi få läror på trons område som får det att klia i kroppen på oss. Eller i öronen, som det står i gamla översättningen. Alltså läror som på något sätt utlovar större förmåner än vad evangeliet gör. Och att det gäller för Timoteus. Vi ska minnas att Paulus trodde att den tiden var mycket nära förestående då Herren kommer tillbaka. Och han uppmanar därför Timoteus att med all kraft se till att undervisningen blir riktig. Och att det är en viktig punkt när tiden närmar sig sitt slut. Träd upp i tid och otid. Vederlägg, tillrättavisa, vädja, tålmodigt och med ständig undervisning. Vi har kommit till den punkten när vi säger att jag läran, den har det ju varit så mycket religionskrig omkring och den har det ju varit så mycket bråk och elände. Du håller inte på att gneta med läran. Är du en sån? Ja, det är åtminstone bibellärarens uppgift att vara en sån. Inte att hålla på med knappologier, inte hålla på att slå folk i huvudet. Men det måste finnas några i Guds församling som har som särskild uppgift att ange de ganska vida gränser som vi inte bör överskrida för att inte köra i dik. Vi ska inte hålla på och dra upp sytråds smala vägar för varandra och säga att om du inte tror exakt som jag på den här punkten, ja då hör du inte Guds rike till och himlen kommer nog egentligen bli tom. Det blir nog bara jag och mina närmaste anförvanter. För den varianten har vi ju kört med många gånger i historien och gör så ännu alltjämt. Lärarens uppgift är att tala om när man börjar gå över den gräns där det får farliga konsekvenser. Och det betyder, som Kalle sa i eftermiddags, vi får kanske acceptera att vi inte kommer längre i dopfrågan. Att vi inte kommer längre i nattvardsfrågan. Att det finns en rad andra saker där vi får bemöta varandra med respekt. Samtidigt finns det områden där man måste säga, nu börjar det brännas. Matteus 24 kapitel. Jesus talar lite grann med lärjungarna där om tidens slut. Vi börjar i den tredje versen. När han sedan satt på Olivberget och lärjungarna var ensamma med honom kom de fram och sa: säg oss när det ska hända och vad blir tecknet för din återkomst och för tidens slut. Jesus svarade: se upp så att ingen bedrar er. Många kommer att uppträda under mitt namn och säga jag är Messias, och det ska bedra många. Ni kommer att föra stridslarm och krigsrykten. Se till att ni inte låter skrämma er. Sådant måste hända, men det är ännu inte slut. Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike, och det blir hungersnöd och jordbävning på den ena platsen efter den andra. Allt detta är början på födsloverkarna. Då ska man utlämna er till att plågas och dödas, och alla folk ska hata er för mitt namns skull. Då ska många komma på fall och ange varandra och hata varandra. Många falska profeter ska framträda och bedra många. Genom att laglösheten tilltar kommer kärleken att kallna hos de flesta, men den som håller ut till slutet ska bli räddad. Och budskapet om riket ska förkunnas i hela världen och bli till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma. 23 versen. Om ni då får höra, här är Messias, eller där är han, så tro det inte. Falska frälsare och falska profeter kommer att uppträda med stora tecken och under för att om möjligt bedra också det utvalda. Nu har jag sagt det i förväg. Om ni alltså får höra han är ute i öknen, så gå inte dit. Eller han är inne i kammaren, så tro det inte. Ty liksom blixten kommer från öster och lyser ända till väster, så blir det vid människosonens återkomst. Där kadavret ligger, där samlas gamla. Lärjungarna frågar: ge oss tecknet. Vad har du att säga oss inför tidens avslutning? Och Jesus svarar någonting som först nästan låter som goddag yxskaft. Se till att ingen lurar er, säger han. Det är det första han säger, och tydligen på ett vis det viktigaste. Och sen förklarar han sig lite mer i detalj. Det ska komma många nya teologier. Det ska komma många nya profeter. Det ska bli ett väldigt utbud av läror. Och så småningom ska många säga det, att han har kommit nu. Nu är han här. Jaså, var då? Ja, han är där, han är där. Han är ute i öknen, han är inne i kammaren. Och folk kommer att springa hit och dit. Där är vi inte ännu. Det kan komma mycket snart. Och Jesus säger: ni kan från början veta att så kommer det inte att bli. Ty människosonens dag, den är tydlig. Lika tydlig som när blixten lyser från öster ända till väster. Gå inte dit, gå inte dit. Och det betyder återigen att det finns mycket som mörknar när tiden närmar sig. Och märkligt nog, när detta mörker kommer, så kommer många kristna att säga: nu ljusnar det. Därför man tar emot det här och man sätter tro till det här. Paulus utlägger det där väldigt tydligt i Andra Thessalonikerbrevet. Där han talar om hur den världshärskare ska träda fram till sist. En människa som råder över alla människor på jord. Andra Thessalonikerbrevet 2. Den 8:e versen. Då ska den laglöse uppenbaras, Han som Herren Jesus ska dräpa med andedräkten ur sin mun och förinta med glansen vid sin ankomst. Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor makt, falska tecken och under och med orättfärdighetens alla konster som bedrar dem som går i fördärvet. De har ju inte velat ta emot den kärlek till sanningen som kunde ha räddat dem. Därför låter Gud villfarelsen få makt över dem så att de tror på lögnen och blir dömda alla dessa som inte har trott på sanningen utan har valt orättfärdighet. Och när den laglöse på detta sättet träder fram med tecken och under, då inträffar det som står omtalat i den tredje versen. Ty först måste avfallet ske och laglöshetens människa uppenbaras. Många kristna kommer att gå på det här därför att det är så mycket under och tecken. Falska frälsare och falska profeter kommer att framträda med stora under och tecken, säger Paulus. Säg Jesus. Och Paulus talar om hur den laglöse träder fram med under och tecken och många kristna avfaller. Beror det på att de tänker så här, ja, kristendom det var ju inget vidare, vi kör med det här istället. Ja, vi får väl se. Min personliga lilla tanke är att det kanske mera är så här att man säger att ja, nu har ju verkligen Messias kommit. Det är ju där han står. Han står där borta och gör under. För fulla muggar. Så att nu ansluter vi oss till honom så är saken klar. Guds riket är här. Ja, men säger någon, det där med människosonens dag, de är blixten från ena horisonten till den. Ah, gneta inte med läran nu. Han står ju där borta. Här gäller det att se upp. Se upp så ni inte blir lurade. Matteus 24 igen. I andra versen. Håll er därför vakna, ty ni vet inte vilken dag er herre kommer. Det förstår ni ju att om husägaren visste vid vilken tid på natten tjuven kom, skulle han hålla sig vaken och hindra honom från att bryta sig in i huset. Därför måste också ni vara beredda, ty när ni minst väntar det, då kommer människoson. Tänker en trogen och klok tjänare som av sin herre satsat att ha uppsikt över tjänstefolket och ge dem mat i rätt tid. Salig den tjänare när hans herre kommer och finner att han gör vad han skall. Sannoliken, han ska låta honom ta hand om allt han äger. Men om det är en dålig tjänare, en som tänker min herre dröjer och så börjar slå de andra tjänarna och äter och dricker med de druckna, då ska hans herre komma en dag när han inte väntar honom och vid en tid som han inte vet om och hugga ner honom och låta honom dela lott med hycklarna. Där ska man gråta och skära tänder. Nu ska vi inte dra för stora växlar på det här, hur den yttersta domen kommer att se ut. Ibland har jag en känsla av att vi har gjort det i kyrkans historia. Men här finns det någonting. När ni minst väntade, säger Jesus. Han säger inte när marxisterna väntade som sist, då ska jag komma. Han säger inte när hedarna och ateisterna minst väntade, då kommer jag. För de väntar ju inte alls. Han säger till Guds församling. Har du tänkt på det? När ni minst väntade. När jag minst väntar. Det är en ganska hisnande tanke. Och tänk om den laglöse träder fram och stora skaror ur Guds församling pekar på honom och säger: det är ju Messias det där som har kommit tillbaka. Och så ansluter man sig. Och medan man står där och ansluter sig och hyllar honom och prisar honom och är jätteglada och i gasen, så kommer människosonen plötsligt. Herrens dag. Då kanske man med stort fog kan säga: när ni minst väntar det, då kommer människosonen. Det handlar ju ändå om Herrens förvaltare där. Och inte om människor som inte känner honom. Det som banar väg nu för den här processen, det sägs ju också mycket tydligt. Det blir nya läror. Och för den skull kanske vi måste lära oss att pröva. För det är ju det som ligger i ordet att vara vaksam. Det står inte vara misstänksam mot allt. Skjut på allt som rör sig. Sitt bara stilla i din bänk och huttra ihopkrypen så här och säg: Jesus, 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 tills jag kommer. Så är ni på den säkra sidan. Det säger han ju inte. Vi får inte förlamas av det här. Men vi måste lära oss, ska vi kalla det, lite elementär prövning av förkunnelser och budskap. Vi kan säga i största allmänhet så här, att den kristna tron föds både av ordet och av anden. Och vi behöver, höll jag på att säga, lika mycket av båda delarna. Därför kan vi tänka oss två former. Eller jag kanske ska uttrycka mig så här. När vi ska, så att säga, gå i närkamp med det som vi kanske kan kalla för falsk lära, så hamnar vi i ett tvåfrontskrig. Du falsk lära. Falsk lära uppträder i två skepnader. Lite förenklat kan man uttrycka det så här. I ena fallet är det bara ord. I det andra fallet är det bara ande. I det ena fallet är det bibelteologi och åter bibelteologi. Och sedan förväntas man göra allt vad man har lärt sig. Alltså en undervisning som bara bygger på information och sedan mänsklig handling. Och det var lite grann av den fällan som judarna på Jesu tid hade fastnat i. Och den sitter ju till en stor del vi också fast i. Vi har ju väldigt lätt att, så att säga, slänga ut appeller för att, så att säga, stimulera oss själva och varandra till handling. Information och handling. Ord och gärning, men inte annat. Det är den ena fronten som man ständigt måste vara vaksam på. Den andra är när det blir så andligt så att läran börjar skjutas i bakgrunden. När man säger det att du går omkring här och undervisar om det och detta, men du förstår, jag har haft en uppenbarelse. Underförstått, det smäller ju högre. Ja, här har kyrkan sagt i alla år, men du förstår, jag fick en profetia häromdagen. De två varianterna, de har vi att, så att säga, spana efter. Och vi ska titta lite grann på Paulus. Han som ändå uppmanade Timoteus att vara noga med det här med läran. Vi går till Filipperbrevet, tredje kapitlet. Där uttrycker han sig så bryskt så att hade han sagt något liknande i en kyrka i Sverige idag så hade vi kört ut honom. Filipperbrevet 3:2. Var på er vakt mot de där hundarna, de där skadegörarna, den där sönderskärelsen. De omskärelsen, det är vi som tjänar Gud i vår ande och har vår stolthet i Kristus Jesus och inte förlitar oss på något yttre. Fast jag för min del kunde ha rätt att göra det också. Ja, om någon tror att han kan förlita sig på något yttre så kan jag det ännu mer. Jag som blev omskuren på åttonde dagen, som är av Israels folk och Benjamins stam, en hebré född av hebreer, i laglydnad en farisé, i trosiver en kyrkans förföljare, i rättfärdighet efter lagen en oförvitlig man. Men allt sådant som var en vinst för mig har jag för Kristi skull kommit att räkna som ren förlust. Ja, jag räknar faktiskt allt som en förlust jämfört med det som är långt mera värt, kunskapen om min Herre Kristus Jesus. Därför är det den som förvandlar oss. Det sa jag förut. Kunskapen om Kristus, det är den som förvandlar oss. Inte att vi samlar in en massa information om hur vi borde vara och sen skärper oss till döds och försöker leva upp till det här. De som förkunnade så för församlingen i Filippi kallar Paulus för skadegörare. Vi tar ett exempel till, Galaterbrevet 3. Vilka dårar ni är, ni galater. Vem har förhäxat er? Ni har ju ändå fått Jesus Kristus framställd för era ögon som korsfäst. Svara mig på en enda sak. Var det genom att fullgöra lagen som ni fick anden eller genom att tro på vad ni fick höra? Ja, Paulus hade varit där. Han hade berättat om Jesus. Jag har fått Jesus målad för era ögon som korsfäst. Och de hade börjat förstå vem han var. Och det förvandlar människans liv. Det förvandlade människorna i Galatien. På det sättet kom Guds heliga ande in i deras liv. Och allt blev nytt. Men när Paulus hade rest därifrån, ja, då kom det andra. Och sa det, ja men ni får ju anstränga er lite grann också. Nu ska jag tala om för er hur ni borde vara. Ni förstår, jaha, ja ni har blivit kristna nu. Ja. En kristen ska vara snäll, glad, trevlig, generös, gästfri, duktig, noggrann, prydlig, lukta gott. Och så hände med galaterna det som också så ofta och så lätt hände med oss. De slutade titta på Jesus och började titta på sig själva igen. Och det blir man inte bättre av, det kan jag lova. Är det någon som har försökt att lyckas vara vänlig och räcka upp en hand? Nej. Detta är alltså statistiskt säkerställt. Den gubbe går inte, förstår ni. Jag vet många som har misslyckats, men jag har under mitt liv som själavårdare aldrig träffat någon som verkligen lyckats och gett intryck av att ha gjort det. Vi måste se på honom. Det förvandlar oss. Att allt för mycket och allt för ensidigt se på sig själv, det gör en bara deprimerad. Så här finns det någonting som man måste ha en vakthållning emot. Bygger det hela på att vi har sett vem Kristus är. Bygger det hela på att vi på det sättet har fått ta emot den heliga ande. Eller bygger det på att människan så att säga har fått muskler. Sen vänder vi på steken. Och så tar vi den andra formen. Den finns tydligt beskriven på tre ställen. Eller på fyra kanske till och med. Vi kan titta först i Kolosserbrevets andra kapitel. Artonde versen. Låt er inte berövas segern av dem som hänger sig åt självförnekelse och ängladyrkan och som fördjupar sig i sina syner. De blåser upp sig med sina fåfänga människotankar och håller sig inte till honom som är huvudet och som försörjer hela kroppen och binder ihop den med leder och senor så att den växer som Gud vill. Oh, ett andligt intresse. Den tidens new age, om man får säga det så. Åh, härligt, uppenbarelser, syner, manifestationer, grejer. Det kan man ju bjuda ut i Sverige idag, ta gott betalt också. Och få dem skramla bra i kassalådan. Var på i vakt, säger Paulus. Det är inte givet att man som kristen någonsin får en uppenbarelse i sitt liv. Det går bra ändå. Och framförallt varnar han ju för dem som blåser upp sig med sina uppenbarelser. Om vi så ska försöka titta på vad sorts lära det här brukar alstra, så ska vi gå till andra Timoteusbrevet igen, till det andra kapitlet. Där får vi både läran och frukten på en gång. Vi kan ta allt sammans. 14 till 19 versen. Påminn alla om detta och besvär dem vid Gud att inte diskutera. Det för inget gott med sig utan blir förödande för åhörarna. Gör allt du kan för att bestå provet inför Gud. Som en arbetare som inte har något att skämmas för, en som rätt utlägger sanningens ord. Håll dig ifrån deras gudlösa prat till de kommer att gå längre och längre i sin ogudaktighet och deras ord kommer att sprida sig som kallbrand. Till dem hör Hymenaios och Filetos. När de säger att uppståndelsen redan har skett har de kommit bort från sanningen och bryter ner tron för många. Men den grund som Gud har lagt står fast. Den är märkt med orden: Herren känner dem som är hans, och den som åkallar Herrens namn ska avhålla sig från orättfärdighet. Ja, i Efesus där Timoteus var föreståndare, där fanns det två herrar som heter Hymenaios och Filetos, och de hade en alldeles ny lära. De förklarar att uppståndelsen redan hade skett. Och det låter ju lite dråpligt. Hur i all världen kan de gå omkring och säga det? Det är ju bara att gå ut på kyrkogården och kolla. Jo, men det var säkert så att uppståndelsen hade skett på något andligt vis. Vad var vitsen med det här nu då? Jo, om uppståndelsen redan har skett, då är vi borta för den gräns som sätts av Herrens dag. Jag sa för Herrens dag är den dag då alla löften får sin fullbordan. Här ber vi för sjuka, men alla blir inte friska. Men borta för Herrens dag, där behöver vi inte be för sjuka, för där är alla friska. Alla de som får vara med. Och i ett försök nu att få det att framstå som att löftena tillhör oss redan 100%, så gör man en liten twist i läran och säger: ja, uppståndelsen har redan skett. Ja, men kyrkogårdarna då? Ja, det är en andlig uppståndelse, förstår ni. Allt sammans är andligt. Det är egentligen bara det andliga som är verkligt. Den har redan skett och nu ska alla bli friska. Människosonens dag är som blixten som lyser från ena ändan av himlavalvet till den andra. Glöm inte det. Dessförinnan så gäller denna tidens villkor och inte den tillkommande. Andra Thessalonikerbrevet igen, andra kapitlet. Där läste vi ju nyss om den laglöse som kommer att träda fram. Men Paulus inleder kapitlet så här. Andra Thessalonikerbrevet 2. När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och vi ska samlas hos honom, ber vi er bröder att inte strax tappa fattningen och bli uppskrämda om han hänvisar till anden eller till något som vi skulle ha sagt eller skrivit och säger att Herrens dag är här. Låt inte lura er på något vis. I grekiskan står det faktiskt inte så. Utan i grekiskan beskrivs Herrens dag som något som har skett. Låt inte lura er på något vis till att tro att Herrens dag redan skulle ha inträffat. Det är det står i grekiskan. Och det betyder alltså att den laglöse kommer att träda fram med en lära som på något sätt utgår ifrån det tillstånd som vi är lovade efter Herrens dag. Och han kanske också utger sig för att vara Messias. Och då har ju Herrens dag inträffat. Knepigt och lurigt kommer det här att bli. Jag beklagar. Men inte jag som har hittat på det. Jag bara läser innantill. Det är bättre att vi är beredda än att vi blir fullständigt tagna på säng. Den tredje stället, vi ska strax sluta, är första Korinthierbrevet 4. Där var det ju så att man skröt med sina nådegåvor. Herren hade gett sin ande och den heliga ande manifesterade sig med helandets gåvor och visdomens gåvor och profetians gåvor och så vidare. Och man började skryta, och man började skryta med sina ledare. Den är det som väldigt profetia på, och den är det som väldigt rulle på där och så vidare. Och Paulus, som också blev utsatt för den här 10 topplistan, försöker på allt sätt att få bort den, för det här hör inte till Guds rike. Och så skriver han så här, 7 versen: vem ger dig någon särställning? Vad äger du som du inte har fått? Och har du fått det, varför skryter du som om det inte var en gåva? Ni är förstås redan mätta, redan rika. Ni har förstås blivit kungar oss förutan. Ja, om ni ändå hade blivit kungar, så att vi hade fått vara kungar tillsammans med er. Det förefaller mig som om Gud hade ställt oss apostlar sist av alla som dödsdömda. Vi står på arenan inför hela världen, inför både änglar och människor. Vi är dårar för Kristi skull. Ni är förståndiga kristna. Vi är svaga. Ni är starka. Ni är ansedda. Vi är föraktade. De hade förstås redan blivit kungar. Och redan blivit rika och redan blivit mätta. När ska vi bli kungar? Ja, på andra sidan Herrens dag. Då ska vi få regera med Kristus. Men det hör inte denna tiden till. I Korint fanns också denna lära. Allt tillhör oss idag. Ett försök att liksom föra över det som är lovat efter Jesu återkomst till att redan gälla tiden före hans återkomst. Detta är överandlighetens grundprincip. Vi har redan sett ganska mycket av det. Och jag lovar, vi kommer att se mycket mer. Vi kommer att se mycket mer. Det gäller att vara vaksam. Inte misstänksam, men vaksam. Men ska det inte bli väckelse då? Innan tiden är slut. Jo, det ska det bli. Kalle läste i eftermiddag, så vi kan läsa det igen, Apostlagärningarna 2. Där Petrus citerar ur Joels profetia, 17 versen. Och det ska ske i de sista dagarna, säger Gud, att jag utgjuter min ande över alla människor. Era söner och döttrar ska profetera, era unga män ska se syner och era gamla män drömmar. Jag över mina tjänare och tjänarinner ska jag i de dagarna utgjuta min ande, och det ska profetera. Detta är alltså också sant. Den vaksamhet vi behöver, det är att kunna skilja den äkta väckelsen från den falska. Och den äkta väckelsen, den kanske både i lära och gärning erkänner att Guds rike inte i sin fullhet är här förrän konungen har kommit. Och den äkta väckelsen kommer också som sin fasta läropunkt att ha att Jesu återkomst är inte någon osynlig andlig grej. Och det dödas uppståndelse är inte någon osynlig andlig grej, utan som blixten lyser från ena ändan av himlen till den andra, så ska det vara på människosonens dag. Det tror jag att vi har anledning att hålla utkik efter i dagar framöver. Nu ska vi be. Herre, vi ser fram emot din dag. En strålande dag, en härlig dag. Vi ser fram emot alla dina löftens fullkomning och fullbordan. Att ditt rike inte bara är invärtes i oss, utan överallt. Och kungen, fullt synlig, strålande vit och röd. Åh, vilken dag. Och vilken tid som ska komma därefter. Vi ärar dig, Jesus Kristus. Vi gläds också åt löftet att i de sista dagarna ska du utgjuta din ande. Men vi behöver din hjälp, Herre. Du, ena sidan säger du i ditt ord att många som tillhör dig och står kvar i sin tillhörighet kommer att profetera. Å andra sidan säger du att många kommer att profetera utan att tillhöra dig. Tydligen blir det ett väldigt profeterande på slutet. Och vi behöver verkligen gåvan att kunna pröva och skilja och förstå. Vi ber att du förtar all rädsla i våra hjärtan, Herre. Bara att du skärper in det här. Att vi ser upp med läror där vi ska fungera utan din ande. Och att vi ser upp med läror där det lovas att alla löften ska fullbordas redan före din ankomst. Och att din ankomst kanske dessutom är ganska otydlig och oklar. En dag bara står du där på torget och predikar. Herre, vi vill inte sätta tro till någon lära om att du har kommit förrän vi ser din dag, den stora och strålande. Hjälp oss likväl, Herre, att med frimodighet söka din ande. Med frimodighet söka dina gåvor. Och framförallt att kunna skilja det som är bibliskt från det som inte är bibliskt. Det som är rent ifrån det som är orent. Hjälp oss att inte bara gå på under och tecken, för det säger du klart, Herre, att det kan vi inte göra. Vi ber att du ska göra mycket under och tecken i din församling. Och vi tar tacksamt emot allt du gör. Men vi måste ta emot det, Herre, att det är inte den enda grunden som vi kan bedöma efter. Så vi ber att du hjälper oss, att du är med oss i kommande dagar. Och vi längtar, Herre, efter att du ska komma snart. Amen.